Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, välkomna till Burlesque-podden med mig, Aurora Brännström. Vi sitter på Custom Music Productions och vi har Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering. Och Burlesque-podden produceras av Brännström och Lundgren Jazzproduktion HB. Hej kära lyssnare och hej Beatrice Auror.
Hej!
Varmt välkommen hit.
Tack så mycket, så trevligt att vara här.
Ja, jag känner att det var en, så här, en positiv virvelvind som kom in här i studion.
Ja visst, från en sak till en annan. Ja. Lite kvickt sådär.
Direkt från musikvideoinspelning och hit.
Ja, precis, precis. Ja.
Beatrice Auror, vem är du?
Åh, ja, jag är artist och låtskrivare. Och håller mycket på med teatralisk pop, kan man väl kalla det för, och kabaré. Jag är sångerska i grunden, har varit från början. Jag har sjungit sedan jag var 4,5 ungefär på scen, typ. Så jag har hållit på jättemycket med att sjunga. Och är sångerska och som utbildad musikartist. Men Beatrice Auror är då jag när jag gör det jag tycker bäst om. Och det är min egen musik.
Mm.
Och det håller jag på med nu så mycket jag bara kan. Och hoppas få göra enbart någon gång i framtiden.
Ja, ja. Ja, men du har sjungit hela livet.
Ja, verkligen.
Hur kommer det sig?
Jag har en far som är musiker och bröder som är musiker. Så jag är verkligen född in i en musikfamilj. Så det blir väldigt naturligt. Vi har sjungit mycket hemma. Det är väldigt mycket här. Och liksom, på jul så sjunger vi jullåtar och så vidare. Och så vidare.
Jag känner igen det där.
Ja, men precis. Och det har alltid varit konserter. Och jag tror att min pappa tog väldigt tidigt när det var tydligt att jag kunde sjunga så tog han med mig när de gjorde föreställningar och sånt. Så att jag, som sagt, stod på scen första gången och fick ett gig när jag var liksom 5 typ. För att de ville ha någon som sjöng en liten låt liksom. Och de bara, ja men vi tar med min dotter så kör vi liksom. Och jag har liksom spelat Lilla Björn i Guld och de tre björnarna liksom, när jag var 7 också. Sådana där grejer. Liksom. Så han, när han gjorde saker, för det var han som spelade in den. Då han är musiker och producent. Musikproducent, så han har också skivbolag.
Ja.
Så. Och ja, så att jag har liksom fått hoppa in när det behövdes. Lite så från början. Och sen så trivde jag så väldigt bra med det. Så att det blev bara att jag fortsatte med det. Liksom.
Ja.
Det har alltid varit supernaturligt.
Mm. Ingen tonårsrevolt där du ville att göra någonting annat.
Jag hade en kort period när jag gick i lågstadiet tror jag, och sånt där, då jag var så här, jag vill inte sjunga mer. Men och det behövde jag inte göra då heller. Så jag hade väl en period där jag inte sjöng så mycket. Men det var en väldigt kort period.
Ja. Du kom tillbaka.
Ja, jag märkte fort att fast jag vill ju göra det här för att jag vill göra det här. Så att det... Ja, sen dess har jag bara kört på med det jättemycket.
Mm.
På olika sätt.
Ja. Men kan du berätta lite om din karriär? Liksom? Vad har du gjort?
Ja, som sagt, från början då så gjorde jag mycket, var med i mycket föreställningar lokalt där jag bodde. Jag kommer från en jätteliten stad som heter Sollefteå i Västernorrland.
Mm.
9000 människor ungefär, något sånt där. Så pyttelitet, men det är mysigt. Och jag var med i körer och jag spelade cello, så jag var med i orkester. Och jag fick också tidigt, så fixade pappa sånglektioner och sånt där till mig. Så att jag började tidigt att vara med i lokala föreställningar liksom. Och sen så gick jag ju då i estetgymnasiet och var med i massa saker där och var med i diverse band och så vidare utanför. Och det var också då jag började med Beatrice Aurore då. Hittade den här karaktären.
Okej, så du har varit med ganska länge?
Länge, jag tror jag var 14 när jag skrev första, eller framförde första låt som jag skrivit som Aurore då.
Okej.
Precis, så det var, jag har hållit på länge med detta.
Ja.
Men det, ja, det är verkligen en stor del av mig just därför skulle jag vilja säga. Men ja, sen var det musik direkt. Där vi tidigt tonåren någonstans. Och 2010, när jag gick ut gymnasiet, då vann vi hela den tävlingen.
Ja.
Och efter det så fick vi åka ganska mycket. Vi var i Rumänien och spelade, vi var i Lettland och spelade, vi var i Norge och spelade. Och vi har spelat en hel del i Sverige också på så små festivaler och lite så. Så då spelade vi ganska rejält ett tag.
Vad spännande.
Ja, det var jätteroligt. Och sen så sökte jag, för jag gick musikal på gymnasiet. Och då sökte jag vidare på musikalutbildningar sen. Och gick Kulturamas musikalutbildning, tvååriga. Och efter det så var det, jag känner att jag bara rabblar nu.
Ja, men det är bra, jag vill få en slags bild av dig här.
Ja, precis. Efter det så var det en regissör som hade jobbat på skolan tidigare som var regissör för Länsteatern på Gotland, Thomas. Och han ville ha någon som skulle jobba hos dem, spela en roll. Och det var en av mina lärare som tipsade honom om mig. Och han kom och kollade på vår slutföreställning. Och sen fick jag komma och göra audition för honom. Var jag någon, jag tror att det var en två tjej till eller något sånt där som gjorde audition. Och som han hade plockat ut lite sådär. Och fick börja jobba med dem. Så jag jobbade ett år på Länsteatern på Gotland. I olika föreställningar med dem. Som också var jätteroligt. Och det var allt från att jag var en liten fågel i en liksom barnföreställning.
Ja.
Som var, då vi var bara två stycken på scen.
Ja.
Och till att jag spelade revy på, som turnerade runt. Och så var vi också med en jättestor föreställning som hette Svensk Biborna. Då det var liksom fullt liveband och ja, stor ensemble. Liksom. Och den var nyskriven också. Så det var en häftig upplevelse.
Det förstår jag.
Ja, och efter det så kände väl jag att jag inte var tillräckligt intresserad av att jobba med den typen av konstform. Jag ville gärna skapa själv. Det var mycket det. Det är ju fantastiskt med musikaler. Jag tycker fortfarande det är jätteroligt att gå mycket på musikaler och titta mycket på musikaler och så. Fantastisk musik och jätteroligt forum liksom. Men jag ville skriva eget och inte, tyckte inte lika bra med att bli regisserad.
Jag förstår.
Liksom. Jag vet inte exakt vad jag ska göra.
Nej.
Jag ville hellre hitta på själv.
Ja.
Så efter det så började jag söka mig till andra ställen och började jobba på Melt.
Just det.
För jag kom tillbaka till Stockholm.
Ja, och det var ju där jag träffade dig också.
Ja, precis. Och där har jag jobbat som kabarésångerska och jobbat med dem mycket. Och sen så kände jag väl, det tog ganska lång tid, det tog två år och sånt där, då jag inte hållit på så mycket med min egen musik. Så jag hade ett långt break där liksom, från att jag började jobba på teatern till att jag jobbade på Melt och sådär, då jag inte höll på så mycket med min musik. Och det märktes på ett sätt att jag mådde inte alls lika bra.
Nej.
Utan jag blev ganska deppig faktiskt och och så. Men sen började jag skriva egen musik, min egen musik igen och började fokusera mer på de sakerna. Och det är en väldig skillnad för mig när jag får hålla på med det. Det ger utlopp för så mycket känslor och så mycket kaos som man har liksom instoppat i huvudet på något sätt. Jag tar väldigt mycket intryck liksom, så här. Jag är väldigt känslomässig så liksom. Tar in mycket som jag har runt omkring mig. Och får jag inte ut det då så blir det liksom inte bra.
Nej, ja, jag fattar.
Verkligen.
Ja.
Så min musiken och allt som har med Aurore att göra, det här skapandet och skapa karaktärer och små världar. Och det är jätteviktigt för mig.
Ja.
Och jag har förstått det nu.
Hur
viktigt det faktiskt är.
Ja.
Så nu har jag verkligen bestämt mig för att satsa stenar på det. Och det kommer vi göra också. För jag håller ju på nu, dels så kommer jag släppa en singel den 16 januari. Och det blir roligt.
Ja, och den är ju redan släppt när det här programmet
sänds. Ja, men exakt. Ja. Exakt. Mm. Så den kommer finnas att lyssna på då. Traumatized den. Och sen är tanken att vi ska spela in ett album. Och vi kommer också göra en kabaret.
Ja.
Ja.
Och det är ju den 2 mars, vilket är väldigt snart.
Mm.
Ja.
Superspännande. Vi är ju full gång med det. Och det kommer vara psykartister, bläskartister och mitt band och jag då som spelar live. Mm. Och de kommer göra sina nummer till min musik.
Ja.
Vilket är helt fantastiskt. Ja. På Teater 3 i Stockholm. Så det, och det är helt magiskt. Och det är därför jag kommer nu också. Vi håller på att spela in en liten video för det här.
Just det.
En liten musikintro-video så att säga.
Ja. Spännande.
Verkligen.
Ja. Vill du berätta lite, liksom, vad är din stil? Vad är det du gör för den som inte vet?
Ja, någon kallade en gång för länge sedan för varietépop. Mm. Och det tyckte jag var väldigt passande. För vi är ju väldigt teatraliska, vi är supervisuella.
Mm.
Mycket clowninspiration, så här 1900-tals cirkus, tidigt 1900-tal. Och mycket smink, mycket kostym som jag syr åt oss.
Aha, det visste jag inte. Wow.
Nej, jag syr den för att jag har inte, jag har aldrig hittat, jag hittar aldrig riktigt det jag vill ha.
Nej.
Får en väldigt tydlig bild och bara, ah, det här, och så ritar man upp det och så finns det liksom inte.
Nej.
Så då blev det bara att jag syr. Så jag lärde mig det ganska tidigt också. Att det är bara att sy själv om man ska ha det precis som man vill ha det.
Ja.
Så, ja. Så jag tvångslärde. Jag är inte jätteförtjust i att sy egentligen. Men jag fick lära mig det. Liksom, för
du var tvungen.
Jag har slutet citatet. Så. Ja. Så jättemycket rött och jättemycket svart och vitt.
Mm.
Mina tjejer som jag har med mig. Mina tjejer som sjunger med mig. Vi sjunger mycket trestämt och så. De är ju meme-sminkade till meme-clowner. Så de gör ju mycket den typen av koreografi också på scen. Vilket är lite speciellt då. För de tar ju, jag sitter med pianot. Liksom. Ja. De tar nästan mer fokus än vad jag gör. Jag har skrivit allting.
Hur känns det?
Jo, men det, jag har ju gjort det så. Liksom. Det ska ju vara. Jag ville verkligen inte att det skulle vara trist att se på. Jag har alltid varit väldigt angelägen om att det ska vara någonting både för örat och ögat när vi kör. Så jag vill att det ska vara väldigt visuellt, att det ska hända saker på scen. Så de gör lite koreografi och ser väldigt specifika ut. Sådär. Och jag spelar och sjunger lead. Och sen är de med och körar. Och så har vi ju ett band med oss. Olika gånger. Ofta nu har vi spelat som 5 stycken.
Mm.
Som full band. Men vi har också spelat jättemycket på 3.
Okay.
Som trio. Så det beror lite grann på vart vi är och vad vi gör.
Mm.
Och jag har ju sjungit solo som Aurora också, men det var länge sedan nu.
Mm.
Som jag gjorde det. Jag brukar alltid vilja ha med
tjejerna. Ja, det blir ju som du säger också det här visuella med det.
Mm.
Att du får ju liksom, det blir en helt annan bild när ni står där alla 3.
Mm. Ja, men verkligen.
Mm.
Jag har ju skapat en hel liten värld runt Aurora liksom. Så det är ju inte bara musiken och inte bara liksom.
Vad menar du med det, en hel värld?
Ja, när jag var liten så var jag väldigt för att skapa fantasivärldar. Jag ville gärna leka att man var någon helt annanstans, att man var någon helt annan och så vidare och så vidare. Och sen var det att jag sen gav mig in i musikal liksom, för jag tyckte om den grejen. Så det var nästan lite grann som teater liksom, de lekar som jag vill leka mest. Och fick ofta med mig folk och leka de här lekarna. Men jag var fullständigt ointresserad av fotboll och du vet, de här vanliga. Det är väl jättebra också, men inget för mig.
Nej.
Så. Och jag tror att det har suttit kvar hos mig genom hela min uppväxt. Jag har aldrig riktigt släppt det här med att skapa mig en liten fantasivärld och leva i den så.
Mm.
Så Aurora, när jag var runt 14 där och när folk började tycka att det inte riktigt var lämpligt att leka längre, så tror jag att jag skapar mig den här karaktären för att få kvar det här lekfulla lite grann, tror jag. Så där har jag alltid funnits en liten värld med olika karaktärer som jag har skapat vid olika tillfällen för olika gånger vi har spelat till exempel. Tjejerna spelar ju också karaktärer, så de har ju namn och en härkomst och liksom så.
Jaha.
Och det är inget vi har pratat så mycket om utåt, men för oss är det väldigt tydligt att det här liksom är, vi spelar ju rollen när vi går upp på scen.
Ja. Det låter lite som hur man kanske hanterar att spela teater.
Ja.
Alltså som skådespelare.
Ja, men precis.
Att ge sin karaktär en historia.
Exakt.
Ja. Känner du liksom att du blir... Vad är det som händer med dig då när du vet om att du har den här historien, den här världen att tillgå?
Jag tror att det bara blir så himla mycket mer naturligt att få vara lite spejsad. liksom. Det känns, jag har uppfattat många när jag studerar teater att man känner sig lite fånig och sådär när man ska låtsas vara någon annan. Mm. Men någonstans när man förstår den här karaktären lika väl som man förstår sig själv nästan, då blir det aldrig fånigt. Liksom. Utan det känns bara naturligt för att man agerar som sig själv fast man då någonstans är... Någon annan, liksom. Vi är väldigt flummigt här.
Men det blir som ditt alter ego, liksom.
Ja, precis. Precis. Jag mår som bäst när jag står på scen och när jag får vara Aurora. Jag tycker det är mycket roligare än när jag sitter hemma. Eller står och lagar mat. Så försöker spendera så mycket tid som möjligt på scenen som Aurora, liksom. Och göra saker som Aurora. Och det är kul, jag tecknar mycket också.
Okej.
Och det har jag heller aldrig lagt mycket fokus på. Men det har också alltid funnits där. Jag har tecknat en del omslag till CDs för så här barn-CD och sånt där.
Okej.
Så jag tecknar en hel del också. Men som sagt, det har jag aldrig visat riktigt för folk så. Utan det har varit folk som har vetat att jag kan teckna. Som har sagt, men kan inte du göra det här åt oss? Mm. Eller kan inte du vara med på det här? Ah. Och då har jag gjort det, liksom. Och tycker att det är kul. Men jag har aldrig gått ut med och sagt att, gör det här. som jag gör när jag är sångerska. Ah. För det vill jag ju väldigt gärna att folk är medvetna
om. Ja, men varför då? Varför har det blivit en sån skillnad där, liksom?
Ja... Jag är inte helt säker på det. Jag har väl sett det lite grann som en... Det har varit lite grann mer terapigrej, tror jag, för mig. Mm. Att man sitter och tecknar och målar. Och att det är lite, har varit lite privat, tror jag.
Jag förstår.
Någonstans. Inte så att jag absolut inte vill visa det jag har gjort. Eller tycker att det är jättejobbigt när folk vill se, liksom. Eller så. Inget sånt, men... Nej, jag har aldrig fokuserat så mycket på det bara.
Nej.
Det var en period när jag var tonåring, när jag var... Ja, men precis när jag började ordentligt med Aurora, tror jag. När jag var 14 och lite innan där, då jag tecknade jättemycket.
Mm.
Och funderade precis innan när jag skulle söka gymnasiet om jag skulle gå bild istället för musik.
Mm.
Så det fanns absolut där.
Ja.
Men nej, för mig har det nog varit så självklart att det är musiken som jag ska satsa på, tror jag.
Mm.
Så att jag har aldrig... Det har aldrig funnits en sån tanke på att verkligen seriöst bara liksom, eller hålla på mycket med teckning. Alltså.
Ja.
Teckning.
Jag förstår.
Mm.
Jag satt och tänkte på den här världen som du skapar och det här alter egot som du har. Du är ju väldigt tjusigt sminkad idag.
Ja.
Och du sitter här med ett fantastiskt lockigt hår och en basker och alltså helt enorma ögonfransar har du. Vem är det jag pratar med just nu? Är det Beatrice eller är det Aurora?
Det är en bra fråga. Så nu senare år så har det börjat smälta ihop ganska mycket för mig.
Ja.
För jag har börjat låta ta Robert mycket plats. Och det är speciellt nu under det senaste året. Mm. Så har jag verkligen bestämt mig för att jag vill ge väldigt mycket tid åt Aurora och min musik och det jag skapar. Och jag börjar göra det mer också. Så just nu tror jag att det är... Nu är vi nog en och samma.
Ja,
faktiskt. Ja. Lite så. Men på scen så blir det väldigt mycket mer extremt, skulle jag säga. För då är jag ju verkligen på hemmaplan på något sätt. Då känner jag att det här är mitt och här kan jag göra vad jag vill.
Mm.
Lite så.
Ja.
Så jag tror att det är det som är den största skillnaden för mig.
Ja.
Att när jag går upp på scen eller ställer mig framför en kamera.
Ja.
Eller sätter mig bakom pianot och ska skriva någonting.
Mm.
Då får jag göra precis vad jag vill. Det finns ingenting som kan säga att det här är rätt eller det här är fel.
Nej.
Eller så här borde du göra. Så här borde det ha låtit.
Mm.
Så här borde det se ut. Det är liksom bara det här är mitt. Mm. Och nu bestämmer jag.
Ja.
Lite så.
Ja. Har du kontrollbehov?
Ja, på ett sätt. När det gäller mina saker, absolut.
Ja.
Då tror jag att jag är så otroligt noga med att det ska bli som det blir i mitt huvud.
Mm. För det låter lite så att du vill skapa din egen musik, du vill skapa dina egna kläder.
Mm. Ja.
Ja.
Ja, men absolut. Jag har väl alltid, sedan jag var liten, haft någon form av besatthet av att vara lite egen.
Mm.
Liksom.
Mm.
Jag hade en lång period då jag liksom permanentade håret och färgade knallrött och liksom...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Klädde mig i de starkaste färgerna och de uddaste plaggen jag kunde hitta.
Ja.
Och det var inte så nog att det passade ihop eller blev snyggt, utan det var mest bara att det skulle synas att här är jag.
Ja. Vad härligt.
Ja, men det var fantastiskt kul tyckte jag. Ja. Sen tyckte många andra att det var lite underligt så där. Framförallt när man är yngre så är det ju många som såklart då vill opponera sig emot det och tycker att ska det verkligen se ut så där och kommer ihåg, jag har en väldigt starkt minne av att det var någon som sa till mig, eller som skrek efter mig någon gång att jag hade en ful jacka eller något sånt där.
Mm.
Och jag gick dit och sa att, gud vad du är elak, som säger sådär.
Ja.
För att för mig var det inte för någon annan, liksom så, utan jag gjorde inte för att jag ville att andra skulle tycka att jag var snygg, utan det var för mig ett sätt att vara och tror jag hantera den tråkiga gråa vardagen på något sätt.
Ja.
Lite så. Att vara lite spejsad.
Ja.
På de sätt jag kunde.
Men det där är ju intressant. Jag tänker, du säger att du kommer från en liten stad.
Mm.
Och du har velat vara spejsad och synas och sådär.
Mm.
Har det liksom varit också en reaktion mot det?
Säkerligen. Jag längtade ju verkligen efter att få bo i en större stad när jag var yngre.
Mm.
Jag lyssnade väldigt mycket på så här indieband och rockband och japanska band.
Mm.
Och sådär. Och de kom ju aldrig någonstans i närheten av där jag var. Men jag hade tur att komma till Stockholm. Och då åkte man ju dit. Så jag åkte mycket och kollade på band här. Och hängde mig på Fryshuset.
Ja.
Sådär. När jag var tonåring. Och verkligen. Och jag älskade att åka till större städer. Älskade när vi åkte till London med familjen och såna saker. Jag kände mig väldigt hemma där och tyckte att det var så skönt att det fanns så mycket olika individer och så mycket inspiration och så mycket som hände överallt.
Mm.
Och så det längtade jag väldigt mycket efter. Så det kan absolut ha varit.
Mm. Ja.
Så.
Har du längtat också efter att, ja men det säger du ju för sig, det svarar du på nu, men liksom att kunna få vara i den stilen som du är och inte känna dig utstirrad? Eller hur tänker du kring det? Du ville ju för sig bli tittad
på. Ja, precis. Ja. Jag tror aldrig, för mig var det aldrig, det var inte ett problem.
Nej.
Att folk tittade.
Vad härligt.
Utan det var bara så här, ja, visst är det roligt, tyckte jag bara, när någon tittade liksom.
Ja.
Och sen behövde alla inte gilla det. Men däremot så tyckte jag inte att folk skulle vara otrevliga. Jag tar väldigt illa upp när folk är elaka liksom.
Mm.
Det är alltid, jag tycker att det är så otroligt onödigt.
Mm.
Liksom.
Ja.
Jag tycker inte det ger någon något, jag tycker bara att det tar.
Ja.
Så att jag blir ofta arg när jag tycker att folk är ohyfsade eller säger någonting elakt åt någon. Eller så. Det är någonting jag verkligen inte tål. Jag blir väldigt sällan arg, men sånt kan jag verkligen bli riktigt arg över.
Ja.
Men nej, jag tyckte om att synas. Sen så syntes jag ju ändå, för att som sagt, jag var ju mycket med i, så fort det hände något lokal föreställning eller sånt så var jag ju med.
Mm.
Liksom, nästan alltid.
Ja, det är
så jag syntes ju så också, liksom, ja. Så jag hade egentligen ingen, det var inte så att jag inte liksom fick utlopp för det, eller fick tillfällighet att liksom få synas. Vilket såklart är fantastiskt, att jag hade den möjligheten liksom redan som så ung.
Ja.
Men, nej, jag har bara alltid gillat det. Men som sagt, det har varit väldigt, när jag var lite äldre så blev det mer den här att man ville vara lite snygg på något sätt, tror jag. Ja. Så att jag lugnade ner mig en period där också. Och du vet, så här, började lära mig lite så här, vad gillar andra och vad är det egentligen som är liksom, vad anses vara fint och vad anses vara snyggt och så. Ja. Vilket så här i efterhand kan jag tycka är lite tråkigt, för jag kommer verkligen ihåg att jag aktivt fick lära mig liksom att det här, sådana här skämt tycker folk är kul.
Mm-hmm.
Ah, okej, okay. Det är ju intressant liksom. Och bara, så de här kläderna tycker folk är snygga. Den här musiken lyssnar folk på. Och försökte ta till mig det där ett tag när jag var liksom tonåren, var lite så här. Jag försökte verkligen att vara lite mer som alla andra, tror jag.
Ja.
I alla fall förstå vad grejen var med det.
Ja. Hur gick det?
Ja, det gick väl bra på ett sätt. Jag kunde väl anpassa mig, och jag lärde mig anpassa mig. Men det är väldigt tråkigt, för jag tappar ju nästan all min kreativitet när jag gör så.
Mm.
Jag får inget utlopp för någonting och mår mycket sämre när jag inte lägger lite energi på att göra mina små egenheter. Eller att skapa mina små egenheter.
Ja, men det låter som att det är liksom lite av en röd tråd för dig. Att du måste få utlopp för ditt.
Precis.
Och i ditt skapande liksom.
Jo, men exakt. Så är det verkligen.
Mm.
Och jag hade tur som hade väldigt mycket. Jag hade mycket bra kompisar som lät mig vara lite sådär tokig. Och de hade inget som helst problem med det liksom. Och det kanske också var därför som jag inte brydde mig när folk då. Att min reaktion när någon var elak var liksom, men gud, varför säger du så där?
Mm.
Istället för att liksom ta det till mig och bli ledsen och
liksom
så.
Just det.
Vilket är fantastiskt. Jag har en fantastisk familj. Jag har alltid haft jättefina vänner liksom.
Mm. Det tror jag är jätteviktigt.
Ja, verkligen. Och det har ju gett mig liksom, så man blev liksom accepterad av alla man hade runt omkring sig som man tyckte om.
Mm.
Då tror jag inte det blir så viktigt vad alla andra känner liksom. Så jag har aldrig känt mig hotad heller av att någon skulle titta på mig eller så. Så jag tycker nog snarare att det är roligt att se. Det är jätteroligt att se så här folk som är så här. När jag gick hit också så är det många som är så här, oj. Liksom. Så här. Och så här, kollar en gång till liksom. Ja. Bara, oj, shit, hur ser hon ut egentligen? Men för mig är det, jag tycker att det är rätt roligt. Då blir man så här, skakar upp dem för en sekund liksom. Ja. Men det är väl roligt. Så jag tycker själv att det är jättekul att se folk som.
Mm.
Som klär sig speciellt eller som visar att de använder sin kreativitet utåt liksom.
Ja.
Jag tycker det är väldigt roligt. Så att,
ja, men som du säger, skakar upp dem lite grann. Det kanske folk behöver.
Ja, jag tycker att det är, ofta så får man ju ett leende liksom. Ja. Inte alltid. Det finns ju, det har också kommit fram folk som varit såhär, men gud, ska det verkligen se ut så där bland folk typ?
Ja, oj.
Och det förstår jag inte.
När du har sett ut som det gör nu, menar du?
Ja, nej, men liksom folk, det har ofta varit lite äldre generation kanske som har kommit fram och varit så här. Eller ofta, det har inte hänt ofta. Men det har hänt någon gång liksom, att någon har kommit fram och varit så här, men du ser ju ut som en clown. Så där kan man ju inte se ut, det ser ju löjligt ut. Liksom.
Nej, men.
Ja, det har hänt.
Det är sant.
Men jag tycker, då blir jag bara så här, jag får ingen känsla av att jag vill sluta göra det. Men däremot så blir jag arg att folk kommer och liksom säger någonting som är direkt otrevligt.
Ja.
Liksom.
Mm.
Och som är designat att göra skada och inte ge någonting. Liksom.
Mm.
För det är ju inte de någonting heller, tycker jag. Så jag vet inte riktigt varför man känner att man har ett behov att häva ur sig någonting. Om det inte är någonting positivt. Liksom.
Nej, men det där är ett väldigt konstigt fenomen, tycker jag. Alltså folk som kommer fram och ska kommentera på ens utseende.
Ja.
Från ingenstans liksom.
Nej, det är helt orimligt på alla sätt, tycker jag.
Ja.
Så.
Det händer mig ganska ofta på mitt jobb på Liljevalchs när man sitter i kassan eller butiken att det kommer fram. Och det är också tyvärr äldre generation som ska liksom kommentera på om man har läppstift på sig eller lösögonfransar eller vad det kan vara som jag tycker kan vara kul. Även i vardagen liksom.
Gud ja, absolut.
Men då kan man få kommentarer ibland liksom, men oj vad du var uppsnofsad liksom. Du var piffig idag då. Ja,
och hur kan det vara någonting dåligt? det är väl bara jätteroligt att någon har piffat till sig lite extra. Ja. Sen säger jag inte att jag tycker att alla måste göra det eller liksom så. Men om jag känner att jag mår bra så är väl det. Då är det väl rimligt att jag gör så. Liksom.
Ja.
Så länge man inte skadar någon annan liksom, så tycker jag att man ska göra det men mår bra av.
Ja. Nej, men det här du berättar, det är ju fantastiskt tycker jag liksom, att du bejakar de här attributen på något sätt. Det finns ju diskussioner, liksom, men varför sminkar vi oss? Mm. Jo, det gör vi för att behaga andra människor eller för att vi vill vara sexiga. Och att man vill... Man underkastar sig själv lite grann genom att sminka sig till exempel. Och det är väl det jag tänker att... Det är därför jag också får såna här kommentarer, för att folk tror det.
Ja.
Att man liksom har underkastat sig lite grann sitt eget värde. Och att man bara gör det för att man vill ha andras bekräftelse till exempel.
Just det.
Men så låter det verkligen inte som att du tänker kring din make eller ditt utseende liksom.
Nej, jag märkte väl som sagt, jag hade en period då jag var lite mer... Vanlig. Jag var ju fortfarande rocktjej och hade knallrätt hår och sådär. Så att jag vet inte hur vanligt det var. Men jag tycker bara att det är så mycket roligare när man får göra lite grann som man vill. Så. Sen tycker jag väldigt mycket om klassiska sminkningar. Och så gör det mycket på mig själv också. Jag tycker att det är jättevackert. Jag tycker att det är kul att känna mig vacker liksom. Men de kommentarer som jag får när jag är sminkad på det här sättet och folk tycker att man är fin, det är ju liksom väldigt sällan. Alltså jag tror jag aldrig varit med om att det har varit i någon form av sexuellt syfte.
Nej.
Utan det är ju verkligen att de tycker att det är lite annorlunda, antar jag. Jag vet inte riktigt varför man skulle tycka att det är fint och att vara lite så här crazy. Men jag har aldrig tänkt på det så. Men det är helt sant det där. Folk tycker att diskussionen om att man inte får... Eller att smink på något sätt ska vara något man gör... Något man har lärt sig för att underkasta sig liksom, eller för att liksom, försöka göra sig finare för någon annan. Liksom, ja, den precis. Grejen. Nej, så har nog inte tänkt.
Nej, men det är det jag tänker. Att det låter ju verkligen inte som att du har tänkt så. Och jag tycker att det är underbart. För när du pratar om det så blir det är självklart liksom. Att det här gör jag för min skull och... För att jag tycker det känns kul och du vill uttrycka någonting med det liksom.
Precis. Och jag går ju helt osminkad på stav också. Om jag någon dag känner att det är gud vad jobbigt. Då tar vi på oss jackan och så går vi i alla fall. Liksom. Så jag har inte haft problem med det.
Precis, för det är väl också en sån där grej. Att det ska ju inte bli som ett fängelse. Att man måste känna sig tvungen att...
Nej, precis. Precis. Nej, jag har nog bara gjort... Jag tycker nog bara att det är roligt. men jag tycker också mycket om att teckna och sådär. Jag vet inte om det är kopplat någonstans så. Att man någonstans målar på sig själv också. Och sådär, det är jätteroligt hur man kan se annorlunda ut beroende på vad man framhäver och så. Så att, jag tycker att det är spännande. Sen är jag inte alls någon form av make-up-artist eller så. Jag tycker att det är kul, men jag har aldrig... Inte så pass intresserad att jag liksom har utövat massa olika tekniker. Eller så. Vilket jag också tycker är fantastiskt att människor liksom kan. Jag tycker att det är väldigt fascinerande, ett väldigt fascinerande yrke att vara make-up-artist. Men det är inte något som jag har gett mig in i på något sätt så. Liksom.
Nej, jag tänker det är svårt att sminka någon annan än sig själv.
Verkligen.
Alltså ibland får jag frågan, men kan inte du sminka mig, du som är så duktig? Mm. Nej, jag kan bara sminka mig själv.
Ja, men verkligen. Ja, men för att man lär känna sitt eget ansikte, det är verkligen något helt annat att göra någonting på någon annan. Skulle jag göra exakt samma sminkning som jag gjort på mig nu, på dig, så skulle det se helt annorlunda ut.
Ja.
Och det är ju jätteroligt. Ja. Jättekul. Nej, så det tycker jag är väldigt häftigt.
Ett helt annat spår. Mm. Jag tänkte på det här Musik Direkt som du vann.
Mm.
Gjorde du det med Beatrice Aurore?
Ja. Beatrice Aurore, vi var då fyra stycken från början.
Mm.
Beatrice Aurore and the Make Believe Mimers hette du då.
Ja.
Väldigt långt. Men det var också en liten grej. Så här, det ska vara långt och krångligt. Men när man väl kan det, då kommer man aldrig glömma det. Liksom. Ja. Lite den feelingen.
Ja.
Så det hette vi då. Och sen så vart vi tre när vi vann.
Ja.
Beatrice Aurore och and the Make Believe Mimers. Och sen blev det Beatrice Aurore and the Make Believers. Senare. Och det har vi fortfarande kvar. Liksom. När jag kör bandet så är det Beatrice Aurore and the Make Believers.
Mm.
Men det är min musik och mina designer och mina karaktärer och sådär, som jag på något fantastiskt sätt har fått med mig folk att framföra med. Väldigt fina musiker med mig. Framförallt Jenny Feldin och Maria Hartman som är de här mimarna som jag alltid har med mig. Och det är magiskt.
Jag tänkte, apropå det, för då var ni ute och spelade i lite andra länder, som du sa.
Ja.
Jag funderar på, vad har du fått för respons? Vad får du för respons på det du gör?
Mm.
Och är det någon skillnad här i Sverige mot i andra länder?
Det skulle jag säga att det är.
Ja.
I Sverige är det mycket. Det är två olika varianter, ofta, när vi är ute och spelar. Beroende också på vilket sammanhang man är i. När vi i kabaret, vi spelade med Fröken Frauke, eller vi spelade på Fröken Frauke Presents nyårsbalen.
Mm.
Inte det här året, utan förra året, 2018. Det är ju ett forum där alla gillar en sån här grej när man är teatralisk och visuell. Liksom. Så där är det ju alla så här, åh, roligt bara. så. Men när vi spelar på, sig Tormodendagarna, liksom, mitt ute i ingenstans, och de inte alls är beredda på att man kommer så här. Då är det liksom två varianter. Antingen tycker de att man är läskig. eller kanske tre varianter. Antingen tycker att man är läskig, eller så tycker de att det är jättespännande om man gillar den här typen liksom, av visuella band och så. Eller så tror man att det är för barn.
Jaha!
Det är också en grej som vi ofta som har hänt då och då.
Okej!
Okay. Så det har ju hänt jag kommer ihåg ett specifikt tillfälle väldigt tydligt då vi skulle spela, jag kommer inte ihåg vart det var någonstans, men det var en liten festival på designs sommar endagsfestival liksom, någonstans. Mm. Och vi tog ett varv innan, för de hade lite marknadsstånd uppe och sånt där, lite prylar. Så vi hade på oss våra kostymer, för vi skulle ganska snart spela, men vi hann ändå ta ett varv och kika på övriga liksom, festivalplatsen.
Ja.
Och det var en sån här stadsfestival typ, så då kom det barnfamiljer, för det här var mitt på dagen också. Mm. Och då kom det barnfamiljer och såg oss, och föräldrarna liksom manade på barnen att de skulle följa med oss liksom, till scenen och sådär. För att de trodde att det skulle bli barnteater. Liksom.
Ja.
För vi kom som clowner och sådär. Ja. Väldigt mycket clowninspirerat smink har vi alltid haft.
Ja.
Och det är ju inte riktigt sanningen. Om man säger så. Utan vi sjunger ju bara på engelska, och vi pratar ofta på engelska också. I och med att det är ofta ändå internationella publiker som vi spelar för.
Mm.
Och det är ganska mörka texter ofta.
Mm.
För jag använder ju verkligen musiken som ett utlopp för mina känslor och så.
Mm.
Ofta är det väldigt lekfullt i själva musiken, i melodierna och i hur vi arrangerar och sådär. Men texterna är ofta ganska mörka och lite så här små, obehagliga i vissa fall. Ofta är det hela sagor där det handlar om en karaktär och vad som pågår den här karaktärens verklighet. Eller så är det sånt som är helt självupplevt. Traumatized är ju en sån låt som jag har skrivit från egna upplevelser.
Mm.
Och det handlar om en period som för mig var otroligt jobbig och hemsk. Mm. Och hade jättemycket ilska och jättemycket sorg i mig. Liksom, och visste inte hur jag skulle ta hand om de känslorna. Liksom. Fick, inget, fick ingen utväg. Liksom. Ingen enkel utväg i alla fall. Utifrån de, det lilla fängelset som man kan hamna i när man mår dåligt. Liksom. Men låten är ju jätteglad. Och liksom sprallig i sitt uttryck.
Okay.
Så att det... Det är lite motsägelsefullt så. Vi är ganska lekfulla liksom, när vi uppträder. Och jag är ganska lekfull när jag skriver.
Ja, men jag kan ju tänka liksom hur det ser ut också. Att det här med, för clowner är ju ändå någonting som ibland liksom ges till barn. Att, så här, när det ska vara för barn. Så ja, men då gör vi oss till clowner.
Ja, precis.
Det, ja.
Men det är ändå ganska... För mig är ju en clown en ganska obehaglig figur.
Ja.
På det sättet att, att det är en person... Som gör vad den kan för att du ska skratta.
Mm.
Och den har, är maskerad. Den är liksom sminkad. Alltså du skulle inte känna igen den här personen utan det här sminket.
Nej.
Du vet inte vem det är. Nej. Du vet inte vad den här personen egentligen tycker. För den har ett målat leende. Så den ler konstant. Alltså det är liksom väldigt... Jag tycker att det är en väldigt komplex figur.
Mm. Mm.
En clown liksom. Så jag har alltid varit väldigt fascinerad av clowner. Jag är inte rädd för dem själv. Men jag tycker att de är... Jag tycker verkligen inte att det är egentligen något som är... Ska förknippas bara med liksom att det här är barn. Men det är ju ofta så.
Ja, precis.
Så. Och det är väl för att de har mycket den här enkla humorn också, tror jag.
Ja.
Clowner ofta, de ramlar eller får någonting i ansiktet. Eller sådär.
Ja.
Sen tycker jag ju att det är jätteroligt med sån humor. Så att jag älskar ju det. Men det är ju liksom verkligen det här att... att och det handlar ju ofta om att det går dåligt för clownen också.
Ja, just det.
Det clowner råkar illa ut och vi skrattar åt det. Liksom.
Ja.
Det är ju ofta så. De kliver i en vattenhink eller ramlar, som sagt.
Ja.
Eller liksom så.
Mm.
Får, alltså får vatten i ögat. Och det händer ju ofta med det här klassiska blomtricket.
Ja.
Liksom. Att man har en blomma och sen plötsligt sprutar den vatten när han ska lukta på den. Liksom.
Just det.
Alltså, det är ju ofta dåligt för den stackars clownen. Liksom.
Så, det är sant.
Så det, jag har alltid haft varit väldigt svag för clowner. Och jag är ju jättefan av Cirque du Soleil också.
Mm.
Jag tycker att deras clowner är ju helt magiska.
Ja.
Mm. De får också alltid vara mer komplexa figurer. Mm. Och vara väldigt kompletta karaktärer.
Mm.
Som man kan... Och det är ofta de man får någon form av relation till.
Mm.
I deras föreställningar. Så att det... De har också gjort, tror jag, att jag är väldigt fascinerad av clowner just.
Ja.
För de fokuserar mycket på det.
Ja.
Rent storymässigt.
Ja. Kan man säga generellt att så här, ja, men i Sverige så får jag den här, får vi den här reaktionen och i, vad var det du hade varit?
Ja, i Rumänien, Lettland, Norge. Där har det varit väldigt mycket mer, där känner man att en... allmänheten är väldigt mycket här. Åh, kul!
Mm.
Ungefär som jag känner att det har varit när vi varit i communityn där folk är beredda.
Mm.
De är inte alls lika paffa.
Nej.
Av den här extrema visuella liksom, uttrycket som vi använder oss av.
Mm.
De blir inte lika bevakande, kan man väl säga, som jag upplever att många i Sverige blir. Som sagt, många, vissa har ju på riktigt så blivit, tyckt att vi är jätteobehagliga och det är så här, men typ gott när vi har kommit. Och det kan ju förstås ha att göra med, många har ju clownfobi och sådär. Och det ska man ju verkligen inte skratta åt eller ta lätt på. Men många tycker att det är obehagligt just med det här jättemycket sminket och, eller tycker att det är konstigt, de förstår inte liksom. Och jag tror att vi har kanske en övertro på att man ska försöka förstå saker mycket i Sverige. Vi vill gärna förstå allt vi ser och att vi hör. Och, och gör vi inte det, då går vi vidare. Då vill vi inte, vi vill inte anstränga oss för att behöva då försöka förstå eller försöka ta till oss.
Ja.
Väldigt matade med pop som är väldigt likadan.
Mm.
Eller musik som är väldigt likadan. Och mode som är väldigt... De flesta butiker säljer ju i princip exakt samma typer av kläder. Och så är väl generellt i världen också. Men jag tror att jag upplever det väldigt tydligt i Sverige. Liksom.
Ja.
I andra länder så är det, kommer man liksom i en liten tokig outfit på stan så känns det inte som att det är lika mycket att folk vänder sig och kollar där.
Mm.
Som det kanske är här.
Mm.
I min liksom, personliga. Sen har jag för sig också varit mycket i större städer när jag väl har varit utomlands.
Mm.
Liksom.
Mm.
Så det kanske, det har ju såklart med saker att göra. Men, men även där så känner jag att om man jämför... Riga med Stockholm så får mycket mer reaktioner här än vad man får. Där bryr sig inte folk så mycket. liksom, där, det är liksom inte som att folk tittar inte så mycket på det sättet.
Nej.
De reagerar inte på att man ser annorlunda ut. Nej. På samma sätt.
Okej.
I alla fall rent klädmässigt.
Mm.
Så.
Mm. Ja.
Så när vi har kört där och deras underhållning tror jag också är, jag vet inte om rent kulturellt så tror jag att de är mer öppna för olika typer av underhållning kanske.
Mm.
I och med att, som sagt, där har det alltid varit att folk tycker att det är jättekul mer mm. än att, och folk vill alltid ta bilder också. Det är en grej. Alla vill ta bilder på en när man är liksom när vi har spelat utomlands, så har det alltid varit en, åh vänta, kan inte vi få ta en bild, och så ställer de sig och så här, ska ta en selfie med oss liksom. Det har hänt jätteofta utomlands. Eller det händer alltid utomlands när vi spelar utomlands. Men det händer väldigt sällan. Eller inte väldigt sällan, men det händer mer sällan här.
Okay.
Det är inte liksom en... Det händer i Sverige också, men det är inte en självklarhet. När folk är med, bara att de stannar och tittar lite. Liksom.
Mm. Mm-hmm.
Men utomlands har folk verkligen gått fram och bara, åh, kul. Så tar en bild och så undrar de vad det är. Och...
Okej.
Så
intressant.
Nej, jag har faktiskt inte tänkt på det förut heller. Det var trevligt att du frågade. Jag kan fundera. Lite så.
Vad har du för relation till burlesken?
Mm. Ja. Mm. Burlesk. För mig, jag tror att jag började verkligen gilla den här retro-viben till att börja med väldigt tidigt. I och med att, som sagt, vi har tagit inspiration från 1910-tals outfits och sånt. Alltid gillat det, historiska kostymer och så. Och klätt ut mig. Och burlesken är ju verkligen en genre eller en konstform där man verkligen klär upp sig. Verkligen använder sig av det visuella. Och det tycker jag ju jättemycket om. Och det här med att man bygger... Många har ju en karaktär som de använder sig av. Eller så bygger de en karaktär i ett specifikt nummer. Såna där saker. Och jag, min bästa vän, Linn Oskarsson, Lady Rivet, är ju burleskartist. Och vi flyttade till Stockholm tillsammans.
Ja.
Och jag hängde verkligen bara med henne till att börja med. Liksom, på burleskklubbar och festivaler och allt vad det är. Och tyckte det var helt fantastiskt ända från början. Jag tycker också det är jättefint just det här med att man får vara sig själv på något sätt. Jag ser väldigt mycket att de kvinnorna som står på scen, de älskar ju verkligen, verkligen det. Eller männen. Det är en sån glädje. Och det tycker jag så himla mycket om. I burlesken. Och att det inte finns några... Det finns inga mallar, liksom.
Nej.
Jag tycker det är väldigt vackert. Och att det är... Det är så mycket av allt på något sätt. Det är mycket, det finns en hel del politik i det. Liksom många använder den här sitt utrymme på scenen för att göra statements. Vilket jag också tycker är fantastiskt. Att man verkligen kommer och vill berätta någonting. För jag har också alltid varit inspirerad av folk som är artister och konstnärer. Och människor som ställer sig upp och verkligen vill berätta någonting. Det tycker jag är magiskt. Och det känner jag ofta på... Senare, att man ser...
Ja. Men det var väl ett jättebra svar. Jag tror vi måste börja avrunda.
Ja.
Men då är det ju så att du har ju din kabaré här på lördag den 2 mars.
Exakt.
Ja. Det kommer ju bli jättespännande. Jag ska komma och titta.
Vad roligt.
Ja.
Ja, det ser jag. Ja, men visst. Och biljetter går att köpa via min hemsida, beatriceauror.com. Och det finns länkat i våra Facebook-sidor och via Instagram. Och det finns länkat även via Lady Rivet som är med och producerar den här föreställningen. Och Music Freak Production som också är med och producerar. Så det är bara att kika in på oss, våra hemsidor eller sociala medier, så kommer man hitta biljetterna där.
Så blir det fullsatt.
Ja. Det får vi verkligen hoppas.
Ja.
Det kommer bli jätteroligt. Ja. Och den här tanken att vi ska förhoppningsvis också åka på turné med sen mot hösten.
Ja.
Så spännande. Det kommer kanske finnas fler tillfällen att se den, men... vänta inte på det, utan det kommer den 2 mars.
Precis. Ja. Tusen tack för att du ville komma hit.
Tack så jättemycket för att vi fick komma. Det var jättetrevligt att ha dig.
Ja, verkligen. Och tack för att ni har lyssnat där ute. Vi hörs igen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.